Jag vill börja med att tala om för er att jag har lite betänkligheter inför det som jag tänkt säga idag. Och anledningen till det är att ni kommer inte att få höra en bibelutläggning i ren bemärkelse, utan jag kommer att tala ganska fritt över ett ämne. Och det handlar om vad jag uppfattar som grundläggande i relationen mellan människa och Gud. Så att jag borde verkligen haft en text att utgå ifrån. Det är ju ett väldigt djupt ämne att röra sig på. Men nu blir det inte så, och detta sagt som en liten varning om att vara granskande och extra granskande och kritiska till vad ni kommer att lyssna till. Låt oss be. Herre, vår önskan är att få lära känna dig bättre. Och vi ber att vi ska få känna dig så som du vill vara känd. Och så som du har uppenbarat dig för oss. Och vi tackar dig för att det är din vilja, din önskan att göra dig känd, att uppenbara dig för oss. Och vi söker dig, Herre. Och vi ber, Herre, att få komma nära dig nu, komma inför dig. Herre, tala till oss och öppna våra hjärtan. Amen. Jag vill utgå från ett ord, och det är ordet gudaktig. Att vara gudaktig. Det är inte så enkelt, därför att det är ett ord som faktiskt inte förekommer i Bibeln. Varken i folkbibeln eller i Bibel 2000, vad jag har kunnat hitta. Däremot så finns orden ogudaktig och ogudaktighet, märkligt nog. Ogudaktig förekommer hela 279 gånger i folkbibeln. Men ordet gudaktig alltså inte en enda gång. Och de flesta gånger som ordet ogudaktig förekommer så handlar det om hur det ska sluta för de ogudaktiga. Det förutsägs nästan att man förstår vad ordet ogudaktig innebär. Men det finns också några ställen som beskriver vad ogudaktighet är. Och det hittar jag i Psaltaren 10. Där står till exempel: varför föraktar den ogudaktige Gud? Och säger i sitt hjärta att du inte frågar efter det. Och vidare: i sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud. Och i alla hans tankar finns inte plats för Gud. I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud. Och i alla hans tankar finns inte plats för Gud. Om detta är en beskrivning av den ogudaktige, så kan vi säga att den gudaktige är en som ger akt på Gud. Alltså en som har sin uppmärksamhet riktad på Gud. Och han söker Gud, och i hans tankar finns det plats för Gud. Men varför ger vi akt på Gud? Det naturliga och självklara svaret är väl egentligen att han är värd det. Han är värd det. Det är naturligt för det skapade att ge akt på sin skapare. Hans är makten, hos honom finns härligheten. Men vi är alla av naturen ogudaktiga. Vi vänder oss bort från Gud. Vi gömmer oss från Gud, som Adam gjorde i lustgården och ända sedan dess. Och vad gör Gud då? Jag skulle vilja besvara det med några verser från Romarbrevet. De hämtade från olika kapitel och olika sammanhang. Och så här står det: och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Frälsaren ska skaffa bort all ogudaktighet. Och vidare: men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Och slutligen: medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe när tiden var inne. när vi ännu var svaga, dog Kristus i ogudaktigas ställe. Och Romarbrevet 5, som det här sista kommer ifrån, den berättar att Gud bevisade sin kärlek till oss och försonade oss genom Kristi blod, medan vi ännu var syndare, medan vi ännu var ogudaktiga, medan vi ännu var Guds fiender och, som vi läste, medan vi ännu var svaga. Så om vi går tillbaka till det här begreppet gudaktighet, att ge akt på Gud, så skulle jag vilja ställa den här frågan. Och lyssna noga nu. Ger vi akt på Gud för att vi ska kunna ge honom något? Eller för att vi ska ta emot något från Gud? Och det här är ju tillspetsat. För att visst vill Gud att Gud vill ha vår tillbedjan och vår lydnad och vår gemenskap och vår kärlek. Men är det något som han behöver? Gud fanns innan världen skapades. I psalm 90 står det: innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du Gud. Så saknade Gud något innan han skapade världen och innan han skapade oss som han nu ger sin kärlek till? Fanns det en brist hos Gud, ett tomrum hos Gud? Ja, den frågan är absurd, naturligtvis inte. Så varför skapade Gud då? Jag tror att svaret är kärlek. Jag tror att det var Guds utgivande natur som är orsaken till att han skapade världen och människan. Men märk väl, inte som någon leksak. Och jag skulle vilja läsa några rader från en bok av C.S. Lewis som visar att det var allt annat än en leksak när Gud skapade. Han skriver så här: Gud som inte behöver någonting älskar fram helt överflödiga varelser för att han ska få älska och fullkomna dem. Han skapar universum och förutser, eller ska vi säga ser, det finns inga tempus hos Gud. Han ser det surrande molnet av flugor kring korset. Den hudflängda ryggen pressad mot den skrovliga pålen. Spikarna indrivna tvärs genom nerverna. De upprepade ansatserna till kvävning när kroppen sjunker ner. Den upprepade tortyren i rygg och armar då den gång på gång för andningens skull tvingas upp igen. När Gud skapade världen såg han också sitt eget utgivande på korset. Det är en ofattbar kärlek. Vi rör oss på väldigt stora djup här. Men jag vill komma tillbaka till där jag började. Varför ger vi akt på Gud? När du vänder dig till Gud, med vilken inställning gör du det? Och det jag vill påstå är att det är inte i första hand för att vi ska ge Gud något, utan för att vi ger akt på Gud för att vara mottagare. Hela tiden är vi egentligen mottagare. Vi är mottagare av själva livsbetingelserna från det som Gud har skapat och upprätthåller med sin makt och visdom. Värmen från solen, gravitationskraften från jorden, syret vi andas, vattnet på jorden, maten som den framalstrar. Vi är totalt beroende av att Gud vidmakthåller sin skapelse. Smaka gärna på de här orden lite grann. Beroende, mottagare. Det är vi det. Och jag tror att vi här rör vid det mest centrala i att vara sann människa. Och det centrala i relationen mellan Gud och människa. Och Gud låter oss mogna insikten om detta, tror jag, genom hela livet. Att vi ständigt är beroende av honom. Att vi är mottagare. Och det stannar inte vid våra behov för det fysiska livet. I Jesus Kristus erbjuds vi också det som Johannes kallar omväxlande evigt liv och ibland bara liv. Och jag vill inte försöka definiera eller beskriva det, men det är något som svarar mot våra allra djupaste behov. Vår allra djupaste längtan. Och vi kan inte skapa det, vi kan bara ta emot det. Och gör vi inte det så är vi förlorade. Och varje dag så kommer vi till korta på olika sätt. Vårt nuvarande tillstånd skulle kunna få oss att förtvivla. Särskilt om man tänker på vad det är som vi är kallade till. Men det heter, Herrens nåd är var morgon ny. Och vi möter hans generositet och givande varje morgon och varje ögonblick. Så, ska vi skämmas över att vi ständigt är beroende av Gud? Att vi hela tiden behöver göra uttag ur banken, så att säga. Gör vi det? Skäms? Eller är vi besvärade av detta? Är det ett underkännande av oss? Vore det bättre om det var lite mer lagom? Ja, hur förhåller vi oss till det här? Vad tycker vi egentligen om att vara mottagare? Vi vill nog gärna ha gåvorna när vi behöver dem, tror jag. Förlåtelsen och nåden och omsorgen och bönesvaren. Och nu kanske någon missförstår mig. Jag är inte ute efter att vi ska synda på nåden. Men jag är ute efter det här grundläggande i människans, i förhållandet mellan Gud och människa. Att Gud ger och att människan är beroende. Kan det vara så att det finns en alldeles speciell glädje i detta? Ett gillande, en djup uppskattning av den här ordningen, en känsla av att det är rätt och riktigt. C.S. Lewis igen, han har myntat ett uttryck, jag tycker en underbar beskrivning på kristna. Han kallar oss glada tiggare. Glada tiggare. Glada att få vara tiggare vid Guds stora bord. I förväntansfull glädje över hans kärleksflöde och hans generositet och hans utgivande natur. Poängen är att vi inte bara accepterar att det är så, utan att vi jublar över detta. Och vi kan också fröjda oss när vi ser vittnesbörden i skriften om Guds generösa natur. Vi ser det till exempel i det här brödundret när Jesus bespisar tusentals med några fiskar och bröd. Nödgades Gud att göra detta? Lite pressad till det, lite ovillig? Eller gjorde han det med glädje? Helt i enlighet med sin natur. Vi läser om Jesu villighet att gång på gång hela sjuka och besatta människor. Ett bevis på hans makt och avsikt att en gång upprätta oss fullt till kropp och själ. Och så får vi mer och mer insikt i att han är en givande Gud. Och vi möter detsamma i Jesus samtal med den samaritiska kvinnan. Jesus säger så här. Om du förstod Guds gåva och vem det är som ber dig om vatten, så skulle du be honom och han skulle ge dig det levande vattnet. Lägg märke till ordet gåva. Guds gåva. Om du förstod Guds gåva. Om du förstod Guds gåva. Ja, både vad det är för slags gåva, men också detta att det är en gåva. Så skulle du bett honom. När du förstår att det handlar om givande här, att du står inför en generös Gud med en enastående gåva. När du förstår det, då skulle du be och du skulle få ta emot. Så när vi kommer till Gud med behov, och våra liv är inte våra liv fulla av behov, så tror jag inte Gud säger, nej, inte nu igen. Eller nej, inte han igen. Inte hon igen. Utan jag tror Gud säger, just så, precis så ska det vara. Han eller hon, han har äntligen fattat det. Och det här är på sätt och vis närliggande till det som jag talade om här för en månad sedan på ämnet tro och tillit. Jag ställde då frågan om vi vill leva i tro och tillit hellre än i kontroll. En skenbar kontroll egentligen. Och idag så kan jag ställa frågan, vill vi vara ständiga mottagare av allt som Gud förser med, inklusive liv och nåd? Vill vi vara glada tiggare i vårt ögonblick inför Gud och i vårt umgänge med Gud, Fadern? Hebreerbrevets författare skriver, låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och där slutar vi. Så låt oss be. Herre, jag ber att du ska fördjupa vår insikt om din kärlek till oss. Om din villighet att ha omsorg om oss. Om att du sörjer för allt. Och tacka dig, Herre, för att du låter allt samverka till det bästa. Tacka dig, Herre, för vad du har planerat och avsett för oss. Och Herre, där vi en dag ska få ta emot dina gåvor och välsignelser långt, långt mer än vad vi idag kan ana och förstå. Därför att du är givande, generös, kärleksfull. Och vi är föremålen för din kärlek och omsorg. Vi tackar dig för detta. Lovat vare ditt namn. Amen.